Ja, temat Guds frälsningsplan. Och det är ju spännande att ni också kallar det för bibelstudium. Jag kommer, de bibelställen som jag läser kommer i alla fall komma upp här på väggen, så kan ni hänga med så. Och annars så kommer vi hoppa ganska mycket i Bibeln den närmsta. Det blir både gamla och nya testamentet. Det är ju långfredag idag, så det känns självklart att stanna upp inför korset, inför Jesu död. Att på något sätt se på korset, att våga se Jesus som hänger där för vår skull. Även om det är smärtsamt, tänker jag. Det påverkar oss. Det kan påverka oss i djupet av vårt inre. Det är jobbigt därför att man blir påmind om varför Jesus behövde dö. Om synden som förpestar inte bara våra liv utan hela vår värld. Och det är jobbigt för vi vet att egentligen så är det ju vi som borde drabbas av konsekvenserna av vår synd och inte Jesus. Han var oskyldig. Han var fri från synd. Och ändå är det han som lider och plågas i vårt ställe. Och samtidigt så är det ju inte bara smärtsamt. Vi vet att Jesu död på korset inte är slutet på berättelsen. Vi vet att korset är tecknet på Guds seger över ondska och död. Att Jesu död på korset är det yttersta kärleksbeviset som visar hur ofattbart mycket Gud älskar var och en av oss. Det var detta Gud var villig att genomlida för vår skull, för vår frälsnings skull. Och han vill återupprätta gemenskapen med oss på det här sättet. Gud älskar oss så mycket. Så därför är det inte bara smärtsamt att se på korset och att se Jesus hänga där. Det är en livsförvandlande upplevelse. Guds kärlek och nåd får drabba oss ända in i hjärteroten. Och vid korset ändras allt. Det är liksom hela historiens vändpunkt. Och där får vi gå från mörker till ljus, eller från minus till plus, från död till liv. På engelskan så kallas ju långfredagen för Good Friday. Och kanske är det så att trots att den här dagen präglas av mycket mörker och smärta, så får vi på något sätt ändå veta att det är en god dag. Den här predikan kommer vi dela upp i några delar, så att Helena kommer sjunga emellan de här delarna också. Och jag tänker att det kommer vara som olika betydelser av korset och vad Gud vill göra med sin frälsningsplan. Och jag kommer kanske lite oväntat utgå från en text i Gamla testamentet, ifrån Hesekiels bok. Det 36 kapitlet. Och jag tycker att man ändå kan utgå från den texten, därför att det är på något sätt en beskrivning av Guds frälsningsplan. Så vi kommer låta den beskrivningen på något sätt få konkretisera och fördjupa vad som händer med Jesu död på korset. Men förutom Hesekiel så kommer jag också hämta mycket av mina tankar från Romarbrevet. Paulus skriver ganska utförligt i Romarbrevet om vad Jesu död på korset betyder. Och även om en hel del citat även från Romarbrevet kommer dyka upp här, så är det väl framförallt kapitel 5-8 som man kan läsa på egen hand om man verkligen vill fördjupa sig i där jag har tagit mycket inspiration. Och jag tänker att vi kommer se att Guds frälsningsplan är att han genom Jesu död på korset vill befria oss ifrån vår fångenskap och föra oss hem. Att han vill rena oss från all orenhet och upprätta gemenskapen med oss i ett nytt förbund. Som tre olika steg. Vi kan börja med att läsa texten ifrån Hesekiel kapitel 36, vers 24-27. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Genomgående i den här texten i Hesekiel 36 är att den är skriven som att Gud talar och att Gud lovar saker. Så det här är vad man ibland kallar för ett profetorakel, när profeten formulerar Guds ord. Och att Gud lovar en massa saker, det återkommer i det här att Gud säger jag ska. 28 gånger säger Gud jag ska i kapitel 36, och allra mest koncentrerat är det egentligen i de här verserna, även fast det inte blir jättetydligt på svenska. Men här finns flera av de här löftena som Gud lovar att utföra. Och i grundtexten på hebreiska så är inte det här skrivet som någonting som kommer ske bara i framtiden, utan som någonting som Gud redan gör. Alltså när vi läser jag ska hämta er, så skulle man kunna läsa jag hämtar er. Eller jag ska rena er skulle också kunna läsas jag renar er. Alltså Gud är aktiv. Och det är som att Gud lovar att han ska gripa in direkt och göra något åt allt som har blivit fel. Och det är också som att Gud säger att han ska göra allting själv. Han gör själv allt det som krävs. Han tar på sig hela uppgiften. Inte för att vi har förtjänat det, tvärtom. Läser man hela sammanhanget så blir det tydligt att vi har egentligen oss själva att skylla för situationen som vi har hamnat i. Det är vi människor som har vänt Gud ryggen. Det är vi som har orenat oss med avgudar, som det står. Nej, trots det så agerar Gud, för han älskar oss fortfarande. Och läser vi hela Bibeln så förstår vi att Gud kan inte göra annat. Hans heliga kärlek är evig. Så utifrån den här texten så tänker jag nu då att vi ska se tre delar. Vi tar den första delen direkt. Befrielse ur fångenskap och att bli förd hem. Vi ser i texten här, första delen av texten står där också. När Hesekiel skriver det här budskapet någonstans 600 år, 500-600 år före Kristus, så lever det blir lite lurigt när man räknar baklänges, men det är på 500-talet före Kristus, så det blir där mellan 500 och 600 år före Kristus. Då lever i alla fall det israeliska folket i fångenskap i Babylon. De har förts dit och Jerusalem är ödelagt och inte många bor kvar i där. Det är mest ruiner vid den här tiden. Men det är inte första gången som Israels folk har tvingats lämna sitt land. Redan i sin ungdom kan man säga så tvingade hungersnöd Israels folk att, att lämna sitt land, och de hamnade i Egypten vid det tillfället. Och när Hesekiel nu skriver eller formulerar vad Gud säger till folket, att Gud ska hämta, samla och föra sitt folk tillbaka, så känner Israels folk igen det här. Det är ett eko från löften som Gud har sagt tidigare. Det var precis så här Gud formulerade sig när Israels folk var fångna i Egypten och han skulle föra ut dem därifrån. Den här treklangen, orden hämta, samla och föra, återkommer många gånger i Moseböckerna, och de återkommer flera gånger sen i profetböckerna. Och varje gång är det som att Gud vill påminna folket om att jag kan befria er, jag kan föra er hem. Till exempel så kan vi läsa om det i femte Mosebok kapitel 30. Och det här är egentligen, nu har Gud fört folket från Egypten redan, och de står på gränsen till att gå in i sitt land. Mose är fortfarande med dem och de har inte klivit in i sitt, tillbaka i sitt land än. Och då förnyar på något sätt Gud det här löftet, och att det är liksom ett evigt löfte. Även om du har fördrivits till världens ände ska Herren din Gud samla in dig och hämta dig därifrån. Herren din Gud ska föra dig till det land som dina fäder fick som egendom. Så när Hesekiel förkunnar att det här är vad Gud säger, så blir det direkt en påminnelse för folket. Just det. Guds löfte håller fortfarande och gäller fortfarande. Gud kan föra oss hem igen. Han kan befria oss från fångenskapen och han kan föra oss hem. Tillvaron i Egyptens land, och för all del även i Babylon, beskrivs som ett slaveri, som en fångenskap. Israels folk tycktes oförmögna att kunna lämna landet i egen kraft. Farao och Egyptens armé, de var alldeles för starka. Men Gud kunde befria dem, även om det kostade på. Till slut, om vi läser i andra Mosebok om Mose och de här stegen som föregick att Farao släppte iväg Israels folk. Så till slut så läser vi, så krävdes offret av ett oskyldigt lamm, och det krävdes blod. Israels folk fick instruktioner att stryka det här lammets blod på det övre dörrträet. Och på så vis visa att de stod under blodets beskydd. Det här var den första påsken. Och på hebreiska så heter det Pesach. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Men det betyder gå förbi eller skona. Och vi kan läsa om den första påsken i andra Mosebok 12. Där kom det. Hade jag tryckt förbi, fram den redan? Nej, det hade jag inte. Där ser ni. Påsk, Pesach, gå förbi eller skona. Och i andra Mosebok kapitel 12, vers 13-14 så står det så här. Blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni är. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Denna dag ska ni ha till minnesdag och fira som en Herrens högtid. Som en evig stadga ska ni fira den från släkte till släkte. Så började den första påsken. Och sen firade judarna det här, Israels folk det här, och gör fortfarande förstås. Men vår påsk ser ju lite annorlunda ut. Men det är ju inte ett sammanträffande att det är just vid påsk som Jesus dör på ett kors. ungefär 1000 år efter den första påsken, då är vi framme vid tiden för när Jesus ska fullborda den här befrielsen som vi ser redan här i andra Mosebok. Jesus, Guds son, blir ett oskyldigt lamm som offras för vår skull. Och vi får stå under Jesu blods beskydd. Och på så sätt bli skonade, undgå den straffdom som våra synder förtjänar. Jesus uppfyller lagens krav så att vi kan få nåd. Och det gäller fortfarande idag. Och det här är då den första liksom betydelsen av Jesu kors som jag ville stanna upp för med er idag. Samtidigt, vi är ju inte i samma situation som Israels folk var då. Vi är inte slavar under farao eller under i Egypten. Så på vilket sätt hänger det ihop med vår situation idag? Ja, Paulus beskriver i Romarbrevets 6:e kapitel att vi är slavar, fast vi är slavar under synden. Synden är som ett herravälde, säger Paulus, som håller oss fångna och som förslavar oss. Och det Jesus gör, det är att befria oss ifrån syndens herravälde och slaveri. Vi kan se det till exempel i Romarbrevet 6:14. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Då. Ja. Det blev lite fel ordning i PowerPointen, men nu är vi på rätt ställe igen här. Steg 2 i Guds frälsningsplan. När Gud nu har hämtat och befriat oss från syndens slaveri, när han har samlat ihop oss från vår splittrade och brustna tillvaro och fört oss hem, då är det dags för nästa steg av vad Jesu död på korset innebär. Och åter så tar vi avstamp i texten från Hesekiel i nästa vers där. Där det står, jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Så Gud lovar nu att göra oss rena. Och det är synden som har gjort oss orena. Men här nämns också avgudar. Det kanske gammelmodiga ordet som man inte använder så mycket till vardags. En avgud är någonting som tar Guds plats i våra liv. Det handlar om sånt som vi ger våra resurser till. Sånt som vi lägger våra pengar på eller sånt som vi lägger vår tid på. Själv lägger jag alldeles för mycket tid på skärmar. Mobilen, datorn, tvn. Och skärmen är någonting som jag tänker ständigt riskerar att bli en avgud i våra liv i den här tiden. Vi ger vår uppmärksamhet till den, vår tid till den. Och den förser oss ju på sätt och vis med sånt som vi kan tycka är nyttigt och bra. Svar på våra frågor, information om vad som händer i världen, en möjlighet att hålla kontakt med vänner. Och den förser oss med förströelse och underhållning. Men någonstans längs vägen så blir det ju lätt lite för mycket. Apparna och programmen är liksom konstruerade för att fånga oss och hålla fast oss. De vill få oss att scrolla lite till och sen lite till och kanske lite till. Och snart så hotar liksom skärmarnas värld att ta över vår hela tillvaro. Så var det för mig. För 7 år sedan skulle man kunna säga att jag var skärmberoende. Och i mitt fall så var det dataspel som drog mest att spela olika spel på dator eller mobil. Hela min tillvaro kretsade runt att få loss så mycket tid som möjligt framför dataskärmen. Och för att lyckas med det så kunde jag ljuga för min familj, för min fru, för att liksom kunna smyga till mig lite mer tid framför datorn. För samtidigt som jag la väldigt mycket tid framför skärmarna så skämdes jag över det. Och ville liksom dölja det. Och det blev till slut ett slags dubbelliv i mitt liv. Och det ledde också till slut fram till en allvarlig kris i vårt äktenskap. Men det fantastiska var att i den krisen så fick både jag och Helena möta Jesus på ett nytt och fantastiskt sätt. Personligen fick jag uppleva både befrielse och rening. Trots att jag hela mitt liv har varit troende och aktiv i församling och så fick jag upp ögonen för att Gud hade inte den plats i mitt liv som han hade rätt att ha. Det var något annat som jag hade satt på tronen i mitt liv. Och det var datorn. Datorn var egentligen det som jag inte tyckte att jag kunde lägga undan. Men nu fick jag upp ögonen för det och Gud hjälpte mig att göra någonting åt det. Trots att datorn och skärmarna hade blivit en avgud för mig. Och lösningen var att sluta att spela dataspel. Och från början så kändes det som ett stort och svårt offer. Men jag märkte samtidigt väldigt snabbt hur mycket bättre jag mådde. Och att mitt liv blev mycket mer helt och sant på något sätt. Och sen den här upplevelsen och den här krisen så har jag märkt hur jag blir väldigt berörd av vittnesbörd och berättelser när någon berättar att de har mött Jesus mitt i skiten på något sätt. Människor som får möta Jesus mitt i sina svagheter och brister. Och det fantastiska är ju att när Jesus möter oss där så räcker han fram handen för att ta emot det värsta vi har. Och så ger han det bästa han har. Han tar all vår orenhet på sig upp på korset. Och istället så får vi ta emot nådens klädnad som är skinande ren och vit. Och det är svårt att förstå hur Gud kan älska oss så mycket. Men det är precis det han gör. Han är beredd att på något sätt byta plats med oss. Att ta vår position. Och nu ska vi läsa ett par verser som vi redan har hört. Men ja, de är bra, så vi tar dem en gång till. Som riktigt visar på det här. Att Jesus tar vår plats. Ifrån Filipperbrevet 2. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på ett kors. Och även i Gamla testamentet så hittar vi att det här är del av Guds plan. I Jesaja 53 kan vi läsa. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skull lade Herren på honom. Ja, tack. Tack. Tack Gud. Så i det här steget så vill Gud omsorgsfullt, kärleksfullt rena oss. Och det stod i Hesekiel att han renar oss med rent vatten. I Moseböckerna så beskrivs olika reningsceremonier för hur man skulle rena sig om man hade blivit oren. I fjärde Mosebok så beskrivs att vattnet skulle bli rent med hjälp av askan ifrån syndoffret. Så precis som vi såg nyss att offret hade en plats i befrielsen ifrån Egypten, så dyker offret upp här också. I den första påsken så var det blodet från det offrande lammet som gav beskydd och nåd. Och här så är det askan från offret som hjälper oss, som renar oss. Och egentligen så kan vi inte förstå, vi kan bara ana hur mycket det här kostar på för Gud att rena oss från all vår orenhet. För det är ju Gud själv, Guds son Jesus Kristus, som offrar sig för vår skull. Så när vi ser på korset, då ser vi den här oerhörda kärleken. Och vad betyder då alla de där avgudarna som vi har runt omkring oss i våra liv? Ja, de bleknar snabbt i skuggan av korset och blir till ingenting. Fäst i våra blick på Jesus så blir det lätt att släppa avgudarna och säga mer av dig Jesus. Ja Gud, rena mig. I första Johannes brev läser vi: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Då är vi framme vid sista delen. Och den utgår från den avslutande delen här på Hesekieltexten om ett nytt hjärta och att Gud ska ta bort stenhjärtat. Den här delen kanske mest kan beskrivas som konsekvensen eller resultatet av det Jesus gjorde för oss på korset. Långfredagens passionsdrama, som det kallas, är ju trots allt inte så mycket ett slut som en början. Jesus dog för vår skull, och vad som hände därefter i dödsriket, ja, det kanske vi inte helt kan förstå eller veta. Det är inte så mycket som Bibeln säger något tydligt om, men där i dödsrikets mörker, vi vet i alla fall att Jesus inte blev kvar där. Han är världens ljus och han är livet med stort L. Döden kunde inte hålla kvar honom. Mörkret kunde inte släcka det ljuset han bar på. På tredje dagen så uppstod Jesus, och det är det här som gör hela skillnaden för oss idag. Guds oerhörda kärlek till oss blir som tydligast när vi ser på korset. Men det är i uppståndelsen som vårt hopp har sitt fäste, och i uppståndelsen som vår tro föds. Att Jesus uppstod från de döda, det betyder att även vi kan få nytt liv tillsammans med honom. Vi kan dö bort från syndens herravälde och uppstå till nytt liv i Guds rike, i Guds familj. Och i Hesekiel så beskrivs den här delen av Guds frälsningsplan som en hjärttransplantation egentligen. Gud lovar att liksom öppna upp vårt bröst och ta bort vårt gamla hårda hjärta och lägga ner ett nytt och mjukt hjärta. Och sen så lovar han att göra något mer. Något som ingen mänsklig hjärtkirurg skulle kunna göra. Det är något helt oerhört. Han lovar att fylla vårt inre med sin egen ande. Den heliga ande. Vi kan stanna upp en kort stund för vad ordet hjärta betyder. Ibland i Bibeln så betyder hjärta precis det som vi kanske först tänker på. Ett organ som pumpar runt blod och som människor och djur har. Men ibland så används i grundtexten ett annat ord, men som till svenska och så oftast översätts med hjärta. Och det här är ett annat slags hjärta som bara Gud och människor har. Det är ett hjärta som kan förstå saker. Det är ett hjärta där vår innersta drivkraft bor, där vår vilja och längtan och våra drömmar har sitt fäste. Och det är den betydelsen som hjärta står här. Och då blir egentligen, när Bibeln talar om det här hjärtat, så blir det ganska nära hur Bibeln talar om ande. Men det är inte helt samma sak. Anden är den som ger impulsen till hjärtat, som ger liksom kraften till liv. Och ibland kanske det kan hjälpa att tänka att det liknar lite skillnaden mellan hur vi använder orden hjärna och förstånd. Alltså hjärnan tänker, men det är förståndet som styr vår hjärna och vad vi tänker. Och på samma sätt så ger Bibeln bilden av att anden är den som styr vårt hjärta. Så när Gud ger oss ett nytt hjärta, då är det för att han vill ge oss nya drömmar, en ny vilja, en ny inriktning med våra liv. Och när han sen fyller oss med sin heliga ande, så är det för att han vill se till att denna nya inre drivkraft han har gett oss riktas åt rätt håll. Vår egen ande har gång på gång styrt vårt hjärta bort ifrån Gud. Och nu vill Gud flytta in i vårt inre för att liksom se till att gemenskapen med honom inte bryts igen. Vi ser också i den här avslutande delen av Hesekiels text hur det kopplar till Guds lagar och Guds stadgar. I Moseböckerna så kan vi läsa hur Gud själv med sitt finger ristade in lagar på tavlor av sten. Och Paulus för i Romarbrevets femte kapitel ett resonemang om att lagen är det som har gjort det tydligt för oss vad synd är för någonting. Men här är det som att Gud vill ta allting ett steg längre, eller ta nästa steg. Den hårda lagen som avslöjar vad synden är, den är skriven på hårda tavlor av sten. Men Jesus har visat att lagens fullkomling är kärleken. I Johannes 15 och 12 så säger Jesus så här till sina lärjungar: detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och Paulus i Romarbrevet är inne på samma sak. Han konstaterar i Romarbrevet 13 att kärleken gör inte sin nästa något ont, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Så kärlekens lag, det är den som gäller för oss idag. Och det är inte en lag för hårda stentavlor eller hårda stenhjärtan. Det är därför Gud byter ut våra stenhjärtan mot mjuka hjärtan av kött. Hjärtan som kan älska. När Gud har tagit sin boning i vårt inre med sin heliga ande, så skriver han på nytt lagen. Men inte med sitt finger på tavlor av sten, utan den heliga ande ristar in kärlekens lag i våra hjärtan. Jeremia var också profet vid precis samma tid som Hesekiel. De levde samtidigt. Och Jeremia bok pratar om samma budskap egentligen som Hesekiel fick ta emot ifrån Gud. I Jeremia så står det så här i det 31 kapitlet. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Så när Gud nu ger oss ett nytt hjärta och fyller oss med sin ande, så är det nästan som att Gud vill garantera eller verkligen se till att vi förblir trogna honom den här gången. Och vi kan se hur Paulus i Romarbrevet leker med samma tanke. I Romarbrevet 6 kapitel vers 17-19 så skriver Paulus så här. Men Gud vare tack. Ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade, som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten. Jag använder en enkel bild för er mänskliga svaghets skull. Ja, man kan nästan ana att Paulus ler lite grann när han formulerar det här. Hur han leker med slavtänket. Ni har blivit befriade, ni är inte slavar under synden. Nej, nu blir ni snarare slavar under rättfärdigheten. Och så hintar han här att jag använder en enkel bild för er. Men Paulus vill ju betona något väldigt viktigt här. Och det är att vi människor, vi är inte våra egna. Vi tillhör djupast sett Gud. Och när vi vänder Gud ryggen, så betyder inte det att vi blir fria. Nej, då blir vi istället syndens slavar. Då hamnar vi i syndens herravälde. Men samtidigt vet ju Paulus, och det är därför han ler, tror jag, när han skriver det här, att det är inte som slavar vi tillhör Gud, utan det är som barn. Och det är därför vi blir fria när vi går in under Guds herravälde och blir medborgare i Guds rike. Och Paulus kommer strax konstatera det själv. I Romarbrevets 8 kapitel så har han fullföljt sitt resonemang. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi, Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Och vi är barn, och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Och där har vi egentligen nått målet med Guds frälsningsplan. Det var det här Gud ville uppnå, en nära och personlig gemenskap med var och en av oss. Så nära att vi kan säga Abba, far. Detta har Jesus, Gud själv, gjort möjligt för oss på korset. Och vi får ta emot det av bara nåd. Och alldeles strax så ska vi fira nattvard tillsammans. Och i nattvarden så får vi påminna oss själva om vad allt det här som Jesus har gjort för oss faktiskt betydde. Men det är också en utmärkt möjlighet att på nytt få komma hem till Gud. Få komma hem till en kärleksfull far. Det är en utmärkt möjlighet att få bli renad och förlåten. Att få öppna upp sitt hjärta så att Gud genom den helige ande kan bo där och styra ditt hjärta.